Ja, hej. Mitt namn det var Roy Wahlström. Nu har jag blivit tilldelad ett radioprogram. Och det var en väldig överraskning för min del. Men jag ska försöka göra så gott jag kan. Jag ska berätta lite om min uppväxt och vad jag har fått vara med om i livet. Och jag vet inte om det är så många som känner igen mig. Men jag hade färgaffären i Jönköping. Och sen så blir jag sjuk lite och sätter i rullstolen. Och det, ibland säger det att det är han Wahlström målan och ibland säger det att det är han Wahlström i rullstolen. Men nu ska jag berätta lite grann om min uppväxt. Och då börjar vi på Tapaplan tänkte jag. Så nu sätter vi igång första låten med tre små grisar och det gäller Taparondellen. Hjärtligt välkomna.
Jönköping borde bli rondellernas dag. Det tycker vår kommun skulle passa bra. Så nu så får en sätta sig bak ratten var dag och njuta av 20 skatter som vi har.
Ja, jag är som sagt uppväxt på Tapaplan hos mina morföräldrar. Och där växte jag upp i en lägenhet på 33 kvadrat och vi var 5 personer och en hund. Jag och farsan låg i köket och hunden och min mossa och mina systrar låg i rummet och det gick allra tidigt. Badrummet det är ett kapitel för sig, det var en toalett. Den var ungefär på 90x90 cm. Och då kan ni räkna ut hur det gick till på morgonkvisten när de skulle in och samsas om och måla sig och göra sig i ordning flickorna. Det slutade inte med värre utan när farsan gick upp, han var frånkonstapel på den tiden, så åkte flickorna ut och sa unna mig och nu sa in och måla mig och jag är i ordning själv, sa han och skojade och så slog han igen dörren och där stod de och bråkade. Så har det varit under hela min uppväxt, ett väldigt väsen och håll igång. Och när det gäller den här musiken så är det precis som det var på Tapaplan. Dialekten och gränser, det är ju sånt som vi alltid har upplevt nere på Tapaplan. När det gäller Tapaplan så har det ju för övrigt blivit väldigt stort. I Jönköpingsposten om man läser om lägenheter och så vidare när de annonserar så är ju Tapaplan väldigt stort. Förr i tiden så gick det från Drottninggatan till Maribo i Friadalen. Idag är ju Jönköping halva stan. Så var det med. Och Bertil måste jag berätta om då. Det är min morfar. Det var en väldigt speciell gubbe. Han skällde och gapade och skrek på vaktmästaren. Och han bråkade med grannar. Och han bråkade med så många som fanns. Toaletten som sagt, den glömmer jag ju aldrig. För där var det ett draperi innanför tvättstället och där skulle det vara städutrustning. Där var det bara målarfärg och penslar. Det var så det var hela livet. Nu vill jag spela 34an in i himlen in. Så ska jag försöka få lite stabilitet i detta. Tack!
Nu är det slut på gamla tider. Nu går 34an i himlen.
Som sagt hos mina morföräldrar och mormor och morfar, de var ju som sagt lite äldre än alla mina kamraters föräldrar, men det tänkte jag inte på den tiden. Det var ju så att mormor var ju mest sjuk när jag växte upp och morfar, det var ju en mycket speciell man. Han var ju fångvaktare och från början var han målare. Men nu var det ju alltid uniform från morgon till kväll. Och han såg alltid att målare, så då Roy, det ska du bli för att då har du ett yrke och yrke då har du en yrkesstolthet. Och det hade han rätt i, för det har jag haft nytta av i hela mitt liv. Att man har lärt sig ett yrke även om man blev en liten buse i början då de första 15-20 åren i mitt liv. Så hade man ett jobb i alla fall efteråt. Men jag måste berätta lite om extra om min morfar för att han hade värderingar i livet som var rätt sunda. Det var att jobba och lära dig och göra rätt för dig. Låt ingen sätta sig på dig och det bör du aldrig vara rädd för när du har ett yrke. Och så gick det till och han i sin tur var ju målarmästare. Och hans fem bröder var målarmästare och hans pappa var målarmästare. Den enda nackdelen med de här gubbarna det var att de hade ett fruktansvärt humör. Och det var väl tack vare att de hade svårt. De hade spritmissbruk helt enkelt. Så det var en mycket, mycket stor cirkus. Och i och med att han var arg och hade ett fruktansvärt humör, så fick man ju lära sig att läsa av det rätt tidigt. Och ibland så när man hade varit ute och gjort något bus, som alla andra pojkar gör, då fick man sig en omgång. Och när man blir 5-6 år gammal så lärde man sig att här gäller det att fly. Och då fick man med sig gubben, du vet, ett par tre varv runt vardagsrumsbordet innan man hann ut på gården. Och där satt ju mina äldre kompisar och tittade lite och hade lite mys för sig. Och ut genom dörren så kom först jag och sen kom morfar med mattbiskan. Och sen drog man ett 3-4 varv runt mattstången till han hade lugnat ner sig och blev trött. Och så fick man gå in igen. Men gubben han var fantastisk i alla fall. Men sen visade ju sig när jag blev lite äldre att då fick man ju lära sig att det var ju inte bra. Han levde ju inte på rätt sätt på några vis. Så han fick syta för det när han blev äldre. Så var det med den biten. Jag ska spela en bit för Bertil som han hette i alla fall. Jag säger han vid namn. För han har färgat mig grovt. Och han har lärt mig mycket trots allt det var till länder där hemma på Tapaplan. Men jag ser en framför mig när han steppade med sina laxskor och fångvakte uniformen och stekte fläsk. För den tog han aldrig av sig uniformen. Han var så stolt för uniformen. Nu ska vi spela Tatuera valsen för gubben i alla fall. Nu ska vi se.
Röken får jag lov, ska vi dansa ett tag. Anders som heter jag är hemma ett slag. Kommer från Bahia.
Hey! Jag ser gubben framför mig när han cyklar ifrån fängelset och upp till Tapaplan där jag bodde. Han hade alltid för liten cykel och han var stor och kraftig. Och benen rätt ut. Så Barnapsgatan som var riksettan på den tiden. Där kom knappt lastbilar om. Utan det var en bilkö bakom fassan när han kom hemcyklandes. Ja, vi hade roligt allihop pojkar när vi satt och tittade på det. Ja. Efter detta så måste jag berätta när jag började i skolan också. Då blev det ju Tapaskolan. Och där började jag. Där gick jag i 1-6. Och det var ju så här att man hade det inte lätt riktigt i början. Och 1-3 gick det väl väldigt bra i skolan egentligen. Men sen så när jag började i 4:e klass så fick jag faktiskt en skollärare som inte var rolig på några vis. Och vi blev faktiskt ovänner han och jag. Och det var vi i 3 år mellan 4:e, 5:e och 6:e klass. Och vi hade riktiga kamper han och jag. Där var det ju så här att jag kan nog säga så här att han lärde mig att bli kreativ. I alla fall för att i och med att man inte tyckte så illa om han så ville man ju göra bus för han så fort man fick en möjlighet. Och då ska jag berätta en episod när han hade ställt bilen nedanför gavlen på ett hyreshus. Och jag fick syn på att det var en liten tant som stod och skottade snö på sin balkong precis över. Då tänkte jag det att nu ska jag passa på. Så jag gick upp och ringde på dörrarna en efter en och frågade kan jag få hjälpa till att skotta tants balkong? Och jag behöver inte ha så mycket balkong men 25 år kan jag väl få i alla fall. Och de tyckte det var jättebra så att jag skottade balkong. Efter balkong var på min skollärare fick bilen full av snö. Och jag tyckte det var jättebra för nu kan han få bekymmer. Och ack vad arg han blev. Det tog många veckor innan detta gick över igen. Ja, men det är i alla fall, det är många historier jag har om denne magistern. Men vad det än var som hände i Tapaskolan så ropade han i högtalaren. Roy Wallström till expeditionen. Och även när jag inte var i skolan så var det mitt fel alltihop. Jag kan berätta en historia till. Och det var faktiskt så att han var gymnastiklärare också. Och väldigt vig och graciös i sina rörelser. Och han hade ett speciellt sätt att hoppa ur och hoppa i sina galoscher. Och det visade han oss pojkar. Och det tyckte vi var rätt roligt egentligen. Men så tänkte jag det att jag ska faktiskt... Jag hämtade pappspik och spikade dit hans galoscher med ett par tre spiker varje. Och min tanke det var väl att han skulle snubbla bara egentligen. Men det var ju så inte bättre, utan galoscherna gick ju sönder och han ramlade och slog sig. Och då fick man springa ända tills han fick tag in, och då fick man sig någon gång på den tiden, men det var man nog värd. Men så här var det alltid med den här skolläraren. Sen hade jag en annan rolig historia också, och det är Geman. Har ni hört talas om idrottsledaren i Jönköping Södra som heter Geman? Han är en av dem som har färgat mig rätt rejält. Jag är uppväxt på Edåbergsgatan, och det är samma husdropp som J-Södras klubblokal. Och då förstår ni, som femåring så blev man Södra IT, och det är jag fortfarande. När det gäller Geman så har vi faktiskt cyklat Vättern runt ihop. Det tog 7 dagar. Och vi har åkt på Norrlands turné som Geman har ordnat. Och då var vi som högst upp i Gävle. Men han kallade ändå Norrland, för det var vad han, så långt han hade sett på kartan. Ja, vi hade fantastiska tider, jag och Geman och hela laget. Jag ska berätta en annan historia med förresten, när vi pratade om Taparskolan. Där på den tiden så fanns det en yrkesgrupp som vi i Jönköping kallade för vingårdar. Och det var ju synd om de gubbarna, de var ju lite mindre förmedlade, hade lite alkoholproblem och fick kratta lite i buskarna och göra i ordning i trädgårdar och så åt kommunen. Och en gång så stod de nere på Taparplans fotbollsplan och gjorde i ordning i kanterna. Och då kände jag igen den ene, för i och med att morfar var fångvaktare så hade han ju haft en del utav dem på fängelset, och det var ju, de var ju mer eller mindre bekanta med varandra, så när man var ute och gick så hälsade han på dem här precis som vem som helst, för han tyckte alla var lika värda. Men i alla fall så stod de där nere, och då tänkte jag, nu ska jag ställa till väsen för vår lärare igen. Så då gick jag upp till läraren och sa att vi får inte vara på fotbollsplanen, för att de håller på att chatta där nere och gör i ordning. Och läraren han sa alltid att ni ska vara på er, ni ska vara på fotbollsplanen. Så då fick jag springa ner igen och säga till, vi måste få vara här och spela fotboll. Det säger vår magister. Nej, det går inte här, så vi är färdigt nu. Ni kan säga till er magister att ni får göra något annat. Och då ljög jag, för då var jag uppe och sa till magistern att är det så inte vi går bort ifrån fotbollsplan nu, så kommer de upp och ger dig en omgång. Det är lika bra du leder det direkt, så vi till magistern. Och magistern, han går in, vad säger ni? Gick magistern ner och sa till dem att nu måste ni faktiskt flytta på er så pojkarna får spela fotboll. Och då blev de så osams de med magistern, så då fick han kratta i huvudet, och det tyckte jag var väldigt bra också. Så man fick ju belöna sin magister ordentligt, men jag fick alltid igen detta. Så var det. Och där i de här, bland de här gubbarna som höll på då, som vi kallade vingården, där fanns det ett original som var kompis till fassan. Jag säger fassan för att jag visste inte om att det var mina morföräldrar när jag växte upp. Så jag hoppas vi kan reda ut begreppen lite senare. Där var det en djuping som var, man kan säga han var lite av en rättshavrist. Han gillade ju inte poliser, och han gillade ju egentligen ingenting som hade uniform. Den här gubben, Ja, han kunde ställa TV-sen riktigt. Han gick bland annat in i skoaffären på Tapaplan och skulle gå in, och han gick in och provade. Han var lite dåligt klädd och så det var han. Och när han tog av sig skorna så hade han ju en fruktansvärd tåbiva. Så expediterna där inne i butiken sa nej. De gick in till sin chef och sa att nu måste vi hjälpa honom där ute, för det luktar så fruktansvärt i butiken så att vi måste göra något åt det. Och var han än provade så tyckte han att det var för dyrt. Allting var för dyrt. Så chefen gick ut och sa till han att nu är det på detta viset. Nu får du välja dig ett par skor och sen tar du dem och så går du ut därifrån. Du får dem gratis, bara du bestämmer dig. Och ja, han tog på sig ett par skor där. Ja, han tackade så hemskt mycket. Och sen precis när han skulle gå ut därifrån så släppte han en riktig bakskit rent ut sagt. Och så vänder han sig om och tittar på chefen och expediterna, så säger han efteråt: kan den vara värdet på sandaler? Och så var det med honom. Jag har massor med historia, men jag kan inte ta till på Jamma Sven Åke som han hette. Men han var fantastisk, den gubben. Nu ska jag berätta för er att det var inte bara Tapaplan som gällde. Utan på sommaren så var det ju en sommarstuga vi hade också uppe vid Stillefors. Den låg granne med oljecentralen utanför Lockebo. Och den hade då min morfar Fassan, som jag säger nu då. Då hade han byggt själv och vi hade arrenderat en tomt. Och jag kommer ihåg att jag var med en gång och betalade arrendet. Och det var 250 kronor om året. Och det tyckte Fassan var för dyrt i alla fall. Men i alla fall betalte vi det. Och det var ett 49-årskontrakt. Det pratade han alltid om. Så vi sa alltid ha kvar vår sommarstuga. Men det värsta var att denna sommarstugan var inte så där hemskt värst. Men vi kunde vara där i alla fall. Och det var så allvarligt så att när vi fick sommarlov så fick vi åka antingen likbil eller ambulans. För det var hans kompisar som hade såna här bilar. Så att vi fick flytta upp all utrustning vi hade hemma på ett Abelsgatan på Tapa till sommarstugan. Och sen bodde vi där under hela sommarlovet. Och ni förstår att det inte är långt detta. Det ligger alltså, om inte ni vet var Stillefors ligger, så ligger det ungefär 3 kilometer från Gåslet där det ligger idag. Så då kan ni räkna ut resten själva. Och då måste jag berätta en historia om den här likbilen också. För när vi hade packat in all utrustning, för det var högtidligt, nu hade jag fått sommarlov och då skulle vi in i likbilen och all utrustning, kastruller och mat skulle handlas, för det var långt att åka tyckte vi allihop. Och det gick en buss om dagen och det var Moliden bussen som gick till Barnapp och då fick man passa annars. Men nu var det likbilen och då såg gubben som Fassan kände igen att nu så får ni akta er, för det är lite krita i bilen, för det var ju vitt. Och Fassan hade ju som vanligt uniform och då kan ni förstå hur han såg ut när vi kom fram. Och så fick vi heller inte visa oss i fönstren när han körde förbi något folk och så, för det kunde de ju undra vad det var frågan om. Och då när vi kör förbi, vi var ju tvungna att köra förbi Skogskyrkogården. Och då när vi kör förbi Skogskyrkogården så står det lite folk på busshållplatsen utanför. Och när likbilen kommer och åker, ja, då undrar ju folket om det är någon som ska köra in på kyrkogården och så. Så det är klart de sträckte upp sig lite extra. Men då fick de se en gubbe i fångvaktuniform som vinkar genom gardinerna. Och det var inte bra. Då var de inte sams efteråt, han och chauffören. Ja, nu ska jag berätta om... Jag tror vi spelar mitt sommarlov nu, så ska jag fortsätta strax. Ja, och sen så när man hade åkt hem ifrån sommarstugan så var det ju skola igen och sen var det ju mycket fotboll. Det var ju, vi hade vår G-man som jag pratade om innan, han var fantastisk. Han skötte om alla fotbollslag, ungdomsfotbollslag, och han skötte om även handbollslagen. Och han satt bakom taparskolan och tittade på oss när vi var små och spelade fotboll. Och så fick vi förtroendet, rätt som då så kunde G-man säga. Hörde du, du lille mörke, sa han. Du är välkommen att komma och träna på Odensberg ikväll. Och efter den dagen så har man alltid varit med i Jönköping Södra och spelat fotboll. Det har varit fantastiskt. Och sen kan jag berätta så att G-man, han är i den taparrondellen, sitter som staty då. Och där sitter han på sin moped i en stenstaty med två små pojkar på flåket och en hund. Och det kunde lika gärna vara jag själv och min kompis. Vi var ofta och satt på den här mopeden. När vi var 7-8 år och hängde med G-man och hjälpte till att chatta hans jobb. Han hade skött om Rådhusparken och sålde tidningar och städade hus och så. Och sen, han var fantastisk. Han hade ju med oss, som sagt, som jag berättade, vi åkte Vättern runt. Och då måste jag berätta om G-man också, för att det var så här, han var noga, vi skulle besikta våra cyklar, för nu var det Vättern runtresa. Jag var 12 år gammal och körde upp min cykel och han testade bromsar och han testade däcken och kollade. Och så fick man åka bort till Pejo cykel och sport, det låg på Barnhamnsgatan, och rätta till det som var fel. Och sen går resan iväg och vi skulle åka på vänstersidan som vi såg om Vättern upp. Vi börjar första anhalten med Jo. Och det första som hände, vi kommer till Kottebo. Då går G-mans moped sönder. Det gick bakaxeln sönder på han. Och där hade vi packat upp alla sovsäckar. Och så var vi sponsrade utav Råbergs Livs, sätter det på tapa. Då hade vi fått 8 burkar med Bullens pilsnerkav. Som låg där på flaket. Och det var vår lunch. I alla fall så fick G-man stanna. Och vi får cykla vidare och vi hade bestämt att vi ska sitta kvar på taget i jobb och vänta till han kom. Sagt och gjort, vi åker upp och vi sitter bakom och där var det 3 lottkiosker och de är kvar än idag, i alla fall 2 av de sist jag var där. Och där sitter vi och väntar och rätt som det så kommer G-man. Och vi hör mopeden och vi ser när han kommer, han har bara ansiktet över sovsäckarna. Det var det enda han såg när han körde mopeden. Så högt var det lastat. Och sen så han stannar och då har han inte fått ordning på sina bromsar. Så han kör rakt in i lottkiosken på baksidan. Och på framsidan står det en tant och säljer lotter. Och hon blir så rädd så hon hoppar över luckan ut på gatan och skriker. Och alla teddybjörnar och chokladkartonger åker ner på backen. Då skämdes vi pojkar och tyckte att nej, vi känner inte honom. Så vi bara gick därifrån. Han var fantastisk. Han hade ordnat så att vi spelade fotboll på varje anhalt. Och låg över i deras klubbstugor. Det var ingen dum idé i alla fall. Men vem hade vågat ge sig ut med 15-20 pojkar mellan 12 och 14 år på cykel idag, det tror jag inte. Det tror jag inte. Sen så har jag berättat, jag har gjort i alla fall en av de finaste självmålen på Stadsparksvallen. Vi låg ett gäng pojkar och slog som bollen. Vi mötte Mariebo. Det var förmatch innan KB Karlskoga i Södra. Det var säkert 4000 på läktaren på den tiden. Bland annat fassan, eller morfar då. Vi låg och slog som bollen. Jag hoppade upp och sparkade till bollen. Och satte den rätt i skjutset. Jag skulle ju sparka den utanför plan. Och då skrek gubben på min morfar på läktaren. Jag hörde den bland allt folk. Ser du inte vilken färg du spelar i, sa han. Det glömmer jag aldrig. Ja, det är historier i alla fall. Nu ska vi se vad vi satt här nu. Jo, då är vi på fotbollen. 68-69, varje södra idsguldår. Då vann vi kvalet. Vi spelade i Allsvenskan 69. Man fick vara bollpojk mot IFK Göteborg, glömmer man aldrig. Då gällde det IFK Göteborg seger, så vann de Allsvenskan, och det gjorde de, så ni kanske vet. Och sen får man ju tänka på serien idag. Idag spelar de i Superettan. Jag var tittade på dem i söndags. Idag ligger de tvåa. Det vill säga allsvensk plats. Och det är efter fyra stycken omgångar. Så att jag tror nog faktiskt att när vi kommer till Jönköping Södra, så måste vi nog tro att de vinner serien i år. Tycker ni inte det? Det måste ni hålla med mig om. Nu ska jag spela en rolig bit om Stadsparksvallen. Nu kommer låten Det spelades bättre boll. Ja, nu kom högstadiet och då fick jag börja i Ljungarundsskolan. Och det var ju fantastiskt, för där träffade jag skollärare som blev kompisar med oss istället. Jag hade ju haft dem som fiende i 3 år. Och nu var det helt plötsligt skollärare som trodde på mig och hjälpte till. Och då visade det sig att jag var duktig i matte. Jag var ju tvåa i skolan eller i klassen. Så jag fick ju väldigt fina betyg i matematik bland annat. Och klarade mig bra i de övriga ämnen också. Och jag fick till och med kompisar, lärare till mig, som jag har som kunder än idag. Och det är jättetrevligt detta, att kunna berätta om det. Sen så stötte jag på patrull. Det blev bekymmer hemma på Edobarsgatan. Mormor dog när jag gick i 8:e klass. Och då visade ju sig då att då var de tvungna att berätta för mig att det var ju min morfar och mormor. Innan detta så trodde jag ju att det var min mamma och pappa. Men det var inga bekymmer, för jag tog inte vid med det, utan jag har inte gjort än. För morfar har ju alltid varit farsan, och det kommer det alltid att förbli. Men det konstiga det var ju att min syster blev min mamma och den andra systern blev min moster. Det var lite märkligt. Det kändes nog lite konstigt, men det gick på. Det var inga bekymmer. Jag grävde inte ner mig för det. Och inte gjort senare heller. Och sen det blev bekymmer, för att mormor dog. Och sen så gick det något år, ja ett halvår kanske, så blev morfar rånad. För vid det här laget så hade han ju spritproblem och umgicks med busar. Och det är ju vad det blir utav sånt här. Och han låg länge på lasarett. Han var borta närmare bestämt ett år. Han låg i Lund på lasarett och detta. Och då blev det som det blev med en annan med. Man blev en liten buse. Det trodde man inte då, men så är det. Vi blev puttade på idrottshuset, jag och några kompisar, för vi båda busade och spelade flipper. Och det enda vi fick göra på idrottshuset var att träna handboll och spela match, och sen åkte vi ut därifrån. Så då startade vi en lägenhet istället. Vi hyrde en lägenhet på Bonnarsgatan 104. Och det var ju inte bra. Och då var jag ju själv. Och lite ledare blev man för det här gänget då, det kallades för 104. Det var inte smidigt att tas med. Vi var ett ungdomsgäng på 15-20 grabbar där, som inte gjorde annat än ställde till bus och elände. Så jag hade till exempel en egen bil. Jag var 15 år gammal och var ute och åkte. När kompisen slutade senare än mig, så hämtade jag honom i skolan. Och när han slutade tidigare så hämtade han mig. Och sen åkte vi runt i den där gamla tornhusen på helgerna. Och det var jag inte rekommendera. Det här har jag inte velat berätta för mina egna barn egentligen. Men nu är de så gamla, så nu vågar jag göra det. För att det har man försökt att tala om för sina barn hur det ska vara i livet. Och då ska man väl försöka föregå med gott exempel. Men det var inte jag på den tiden. Och jag skötte inte skolan så bra heller. Jag var väl inte så mycket i skolan, varken 8:an eller 9:an. Men på den tiden så, det var inte så farligt. Jag fick ju inga betyg riktigt att prata om naturligtvis. Och sen så skulle jag in i yrkesskolan. och jag skulle bli målare var meningen. Och i och med att jag hade så dåliga betyg så kom jag inte in, och då hade jag tänkt att gå ut på sjön, och kompisen och jag åkte ner till Göteborg och vi fick en båt. Och precis när vi skulle gå ombord på MS Alabama, det var någon dag innan bara, så fick vi meddelandet om att jag hade kommit in på reserven. Och där blev jag målare. Och tillfälligheterna gör ju hela livet, det har jag ju förstått. Så där gick jag i yrkesskolan och hade väldigt bra betyg. Så jag gick ut och fick ett jobb direkt på Berglings måleri. Och där under den tiden jobbade jag extra, både på kvällar och helger, och där jag var ju tvungen att ha lite löning och lite pengar med. Så nu startade ett nytt liv för mig, kan man säga. Nu ska jag spela en låt som är väldigt viktig för mig. Det kan låta konstigt, men det är med Lalla Hansson, Anna och mig. Den glömmer jag aldrig, för det var precis då när det började vända för en annan i livet. Då är du med, Daniel, så spelar du. Nu är jag på militärtjänsten. Det var 76-77. Där hade jag bestämt mig för att där skulle jag inte vara så länge. Men det slutade ju med att jag gick ut som soldat 2 på A6. Och helt plötsligt så umgicks jag inte med några busar längre. Utan det var ju ordentliga pojkar. Ordentliga människor. Och det var nog det som förändrade mitt liv på riktigt. 76 träffade jag min fru. Jag är gift med fortfarande. Och det var ju på den tiden man utåkte raggarbil och försökte få ordning på livet på den vägen. Det kan ni förstå själv hur det gick till. 77 flyttade vi in på Österängen i lägenheten, jag och min blivande hustru. Därefter så kom vi till Mullsjö. Där byggde jag huset, då var jag 23-24 år gammal, där uppe på Torestorp. Och sen dess har vi bott i Mullsjö och vi trivs väldigt fint där ute. Vi gifte oss, jag och Tina, 1982. Det gjorde vi på vårt sommarställe, Hågtapet som vi kallat. Det gifte vi oss under en ek. Frugans morbror var lagman på den tiden, så att han kunde viga oss. Så vi var ett 50-tal gäster där. Och under den eken där vi vigde oss, där har vi byggt oss en liten tapi då som vi har fortfarande. Och det är alla tides. 1980 startade jag en målerifirma. Och då låg jag ute och jobbade mest. Och barnen kom till 83, 86, 88. Och därefter så har jag varit ute i Mullsjö och jobbat. Tyvärr så när jag var 35 år gammal så fick jag MS. Och då tänkte man, hur ska det här gå i livet nu? Då fick man lite annan syn på att all stressen och allt som måste göras, alla kunder man var tvungen att åka till och måla färdigt och göra det. Det var helt plötsligt inte, det var inte värt så mycket helt plötsligt, utan nu undrade man, hur ska det här gå? Men faktum är att efter den dagen så fick jag en helt annan livskvalitet. Jag fick mer tid. Jag fick träffa mina barn mer. Då var inte jobbet så mycket värt längre. Jag var hemma varenda kväll efter 5. Och fick umgås med dem. Jag måste säga att efter jag fick MS-diagnosen så höjdes min livskvalitet betydligt. Och som jag har fått vara med och vad jag har hållit på. Vi har börjat resa. Det hann vi aldrig med förr. Vi åker på semestrar. När jag fyllde 50 år så var vi i Thailand till exempel. Jag åkte. Vi hade... Jag ska se efter lite här. För att i Thailand, förstår ni, där åker man långtailbåt. Och det var mycket spännande. För först så skulle jag ju i vattnet. Då slängde de i mig där. Och sen band de fast rullstolen längst fram på långtailbåten. Och sen lyfte det upp mig och där satt jag som en kronjuvel på båten. Och kan ni tänka er när vi är ute och åker den här långtailbåten. Och vi är på andra sidan jordklotet nästan i alla fall. Långt är det ju, det måste ni hålla med mig om. Så när vi sitter där ute, då får vi ett motorstopp. Och då fick ju den här lille thailändaren problem. Och då ringde han ju till en ny kompis. Och då kom de med kablar och stuvade ner hela motorn. Och när vi sitter där så kommer det en annan långtailbåt och åker förbi. Och vet ni vad vi får höra då? Hej Roy, har du fått problem med motorn? Och då är det någon som känner mig där. Och då frågar han i samma veva. Du, är det så att mina tapetbådar har kommit så kan du väl ringa när vi kommer hem. Vad säger ni om det? Då är det litet jordklotet i alla fall. Nu ska jag spela Brown Eyed Girls för er. Det är en väldigt fin låt av Morrison. Varsågoda. Jag tänker att när jag sitter i rullstolen och min lille pojk, han börjar ju spela fotboll också. Jag tänker att jag kunde bli lagledare här i Mullskivet. Jag var med 5-6 år, tror jag, men inte 7. Och var lagledare för dem och ändå kunde sitta i rullstolen. Pojkar, de kör med i rullstolen. Och jag är med och styr och ställer och skäller på dem. Det var en fantastisk tid. Vi har varit på Gotia Cup. Och varit där nere och bott i skolor. Och vi har varit i Dona Cup i Danmark. Och spelat fotboll med dem. Det har varit en fantastisk upplevelse. Så livet är ju inte slut för man kommer till rullstol. Den saken är klar. För nu är det riktigt roligt. Och det är full fart. Jag har ett fullt engagemang runt omkring mig hela tiden. Jag behöver inte vara rädd för att vara arbetslös heller. Vi har en kompis som har en färgbutik i Jönköping. Och där inne är jag med och hjälper till så mycket jag bara kan göra. Ja, hoppas ni sitter kvar så att jag får prata färdigt. För nu måste jag tacka för att ni har lyssnat på min historia. Men sen är det så här att jag måste på detta viset tacka min lilla fru med. Som alltid är med och hjälper till mig. För utan henne så hade ingenting fungerat. Och tänk att i år har vi varit gifta i 30 år. Och nu ska vi fira hela detta året. Nu ska jag spela en bit för morsan. Hälsa du får höra, Tina. Mm.